Välkommen till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali, och med dig, Per Lindgren.
Tjena, tjena.
Hur mår du?
Jag mår mycket bra. Fan, det är vår i luften.
Ja, om jag har räknat rätt nu så är det en backlash kvar. Sen är det vår på riktigt.
Ja, just det.
Det är min regel.
En snösmocka.
Ja, exakt. Det måste minst vara tre stycken från och med det ögonblicket man får hopp om våren.
Men snösmocka får man inte säga längre, för då är man team Greta. För alla med raggarbil där ute som liksom är ute på Twitter och säger: men va? Sen när får man en smocka av snön? Som tycker att det är så här vinklad fake media att använda snösmocka. Har du sett det? Det har blivit en grej.
Jag har fått smockor av snö.
Jag alla som fick en smocka av den här jävla snön som kom.
Nej, typ, men det är inte bara det. Man får... Alla som inte fått en smocka av snö har ju hoppat av skolan i mellanstadiet. För fan, i högstadiet fick man fan snösmockor. Men det är kanske raggabilskompatibelt att hoppa av redan i fyran.
Det liksom. Är fan sant.
Men, nej, men det är regeln som är liksom, så fort man får hoppa om våren så är det tre backlash, sen börjar våren.
Ja, men jag har inte det som regel. Jag har bara som ett mantra att upprepa för mig själv att jag minns det året då det snöade den 25 maj. Efter det så har jag lovat mig själv så här: ta inte ut något i förskott.
25 maj. Ja, när fan var det?
Ja, men det var fan länge sedan. Men ja, okay. Det var så här: okej, bra. Det är så här jävligt kan det vara i det här landet.
Ja. Men ja, men du har varit borta i Åland eller?
Ja.
Har du mysigt?
Ja, men det var fan var ointressant att prata om väder, men det är ju så jävla, det är så styrt av det. Det var svinbra väder där också och därför så var det asnice.
Mm, kul. Mm. Jag har varit hemma i Hell Week. Mm-hmm. Med vinterkräksjuka.
Ja, fy fan.
Så det liksom börjar med... Det här kommer inte bli det äckligaste avsnittet någonsin. För det liksom kommer aldrig trumpas. Men trigger warning för alla. Men det liksom, det börjar med att ena tvillingen börjar kaskadspy mitt i natten också.
Det är alltså, det vet du gift med tvillingar? Lucky va? Bastard.
Vad?
Jag sa det inte alla som vet att du är gift med tvillingar.
Jag är inte gift med tvillingar. Men så att säga, de ingår i äktenskapet.
Ja, så är det. Just det. Ja, och, men detalj som var fel.
Och då börjar det med att Linnea blir spidd i munnen.
Nej, men vad fan.
Ja.
Linnea har förmodligen sanktionerat att du pratar om det här i podden.
Nej, inte alls. Nej. Jag tänker sälja ut henne totalt.
Ja.
Och sen så liksom... Och det är ju jättesynd om barnet såklart. Alltså, fan, det är ju skitont i magen och allt förmodligen.
Right. Och, det är din första kommentar. Alltså, hur länge till tror du att du är gift? Hon blev spydd i munnen. Det är ganska synd om din fru också.
Ja, det är synd om henne också. Men jag fick ju också... Det var ju också jag som fick liksom göra alla uppoffringar. Det var liksom... Jag som fick sova i soffan för att hon skulle sova i sängen. Det var min sida sängen hon sket ner liksom. Det var liksom
jag, Linnea. Jag...
Nej, utan nej. Den ena tvillingen.
Jag tänkte, men nu har jag ändå börjat liksom sälja ut den, så tänkte nu nu går vi hela vägen.
Nej, men och därefter så har det liksom så var det tre tuffa dagar med henne och exakt när hon blev bättre. Mm. Vi började andas ut. Då fick ju såklart den andra tvillingen. Mm. Sjuk.
Mm.
Och jag liksom tyckte att den första var jobbig. Mm. Och det var ju ingenting jämfört med vad den andra var. Mm. Den andra hade varit liksom 10 gånger jobbigare. Och de är verkligen spegelvända. Den första tvillingen, när hon blev sjuk...
Alltså, jag måste bara göra halt här lite. För att du beskriver det som att du är den som gjorde uppoffringar. där du då har knoppat in på en soffa, det var din uppoffring. Medan din fru ligger i en säng som alltså blir nerbajsad.
Ja, men det, alltså, ja, du kan det inte... spelar ingen roll, för det är jag som får göra rent, det är jag som står där med klorinet, det är jag som, liksom, det är jag. Jag har fått göra väldigt stora uppoffringar i det här. Linnea sa ju halvvägs genom den här helvetesveckan i så här, jag förstår inte vad du gör kvar här. Varför är du kvar här? Vad är det som håller dig kvar i det här förhållandet? Det här är helt optional för dig. Men ja, vi krigade oss igenom det. Den första tvillingen blev väldigt snäll mot sin syster när hon blev sjuk.
Fint.
Och då var det så här, ja, men du får väl, hon, ingenting går ju ner, så de får äta glass eller vad fan som helst det, liksom. Och då bara, men vad vill du ha för glass? Och så var hon så här, men jag vill också att min syster ska få välja den glassen hon vill ha också. Ja. Liksom så här, skitgulligt. Och sen så blir den andra tvillingen sjuk, och då liksom blir båda as mot varandra. Den ena bara är sjuk och ligger i soffan, den andra sitter bredvid. Som tidigare satt de och liksom mös och tog hand om varandra. Nu blir den andra tvillingen sjuk. Hon bara sitter och sparkar på den andra. Hela liksom. Bara sitter och sparkar på henne. Och sen lite senare när hon mår dåligt. Och pratar inte om mat, säger hon. För jag mår dåligt. Då ska den andra bara prata om mat. Liksom. Det är verkligen så här. De blev bara... total douchebags mot varandra. Och sen när den veckan var liksom båda blir friska, exakt då är det skifte. Så då ska de hem till sin pappa. Och då tänker vi så här, nu får vi andas ut några sekunder här. Men då visar det sig att det går några dagar och sen så blir Linnea sjuk.
Ah.
Och lagom till att hon blir frisk blir jag sjuk.
Du blir det också.
Ja, jag blev det också. Jag trodde jag fan var immun.
Mm.
Men det var väldigt mycket mildare sjukdomsförlopp för både mig och Linnea. Liksom.
Mm, mm.
Det var bara en kväll och en morgon för mig.
Mm.
Och för Linnea var det kanske 2 dagar, något sånt. Men det var fruktansvärt. Jag har aldrig varit med om något sånt. Men Nej. Då börjar man ju kontemplera livet. Man börjar kontemplera vad det är man håller på med.
Okej.
Okay. Egentligen.
Men du trodde att du var dödssjuk alltså?
Nej, det var inte det. Det var inte det. Det var mer det förjävliga i situationen, i det konstanta liksom skrikandet hemma, att bara stå och rengöra saker med klorin och tvättmaskinen är konstant på och liksom allt känns förjävligt. Och då undrar man liksom, vad är det jag håller på med?
Mm.
Och man börjar tänka så här, men alla de som väljer att inte skaffa barn, har de gjort ett korrekt val?
Mm.
Och svaret på den frågan tänker jag vi väntar med tills jag gör min utläggning här. Jag vet inte om du känner till det, men ibland kommer man liksom, gör man en upptäckt som liksom öppnar på något sätt ens sinnen. Alltså man, även när man var liten. Så jag kommer ihåg...
Nej.
Du har blivit så jävla hippieflum, psykedelika. Liksom, ja, du har uppenbart prövat någonting som öppnat dina sinnen. Men nej, inte det. Utan det kan vara något litet typ. När man var liten, och jag kommer ihåg när jag cyklade en gång längre än liksom jag någonsin hade vågat tidigare.
Mm. Mm.
Så jag cyklade från utkanten av Husby där vi bodde. Vi bodde i gränsen mellan Kista och Husby. Mm. Så cyklade jag genom hela Husby, genom hela Akalla, förbi Akalla gård och sen till den liksom sista vägen. Och när jag kom dit och tittade jag ut, så var det en stor jävla skog.
Mm.
Och det måste väl varit mot Järfälla, antar jag. Och för mig blev det så här, shit vad det är stort. Det slog mig liksom vad stort mitt område är. Och det fick ändå börja tänka nya tankar om typ äventyr och sånt. Det liksom förändrade mitt sätt att tänka när jag var liten. Och detsamma kommer till en ny grej. Känner ni till Universe 25, det var ett experiment utfört av den amerikanska etologen John B. Calhoun på 60-70-talet.
Det har varit, är det så här remote communication eller vad han heter? Nej.
Nej.
Det är inte det, nej.
Nej. Experimentet, det, man skulle studera effekten av överpopulation på beteendet hos djur.
Mm-hmm.
Och i det här fallet var det då möss.
Mm.
Och han valde möss för att de hade liksom likheter med människor när det gäller att de har sociala strukturer.
Mm-hmm.
De har ju inte samma sociala strukturer, men de har sociala strukturer. Och sen har de ju snabb reproduktion. Och det här var inte första gången han gjorde det. Alltså, den blev känd som Universe 25 för att det var den 25:e experimentet av det slaget han genomförde.
Mm.
Det var helt, han hade liksom en stor inhägnad som kallades för Mouse Utopia. Och den täckte
ja,
ungefär...
men det här känner jag visst till. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men det finns en nyckelgrej jag kommer ihåg i det.
Ja, men folk blandar ihop det här oftast med kokainexemplet när man började ge... Det finns också en annan, man gjorde Mouse Utopia och så gav man kokain till
mössen. Med dekadensgrejen.
Ja, det kommer till det.
Mm.
Alltså det var ju 2,7 kvadratmeter ungefär. Det var uppdelat i fyra delar och varje hörn hade ett torn. Och i de här tornen var det våningar liksom med bostadsutrymme.
Mm.
Och buren var liksom konstruerad på ett sätt att det hade liksom obegränsat med resurser som mat, vatten och liksom skydd. Och den designades för att ta ungefär 3000 möss.
Mm.
Och han ville ju se hur det blir när de blev trångbodda. Men det liksom hann inte bli nästan det. För han började med fyra par möss, alltså åtta möss som introducerades i buren. Och de första månaderna då ökade populationen stadigt och de visade liksom normalt beteende och sociala strukturer. Men när populationen fortsatte växa och utrymmet blev trångt, då började liksom problem uppstå.
Mm.
Och gnagare, de har ju liksom sociala hierarkier som sagt, där dominanta alfahanar, de kontrollerar liksom, vad ska jag kalla det, harem av honor. Och de liksom etablerar sin dominans genom att slåss och bitas och brottas och eventuella liksom utmanare. Och normalt sett kommer någon mus fram och så förlorar den en kamp och så drar den liksom iväg till en annan vrå för att börja om på nytt. Men i den här musutopin då kunde ju inte de fly.
Mm.
Så, och han kallade dem för dropouts. Vad som skedde var att det var ju liksom så få ungar som dog för att det var så mycket resurser. Så då samlades liksom enorma horder av dropouts i mitten av inhägnaden.
Mm.
Och de var liksom fulla av sår och fula ärr. Och då så bara bröt stora slagsmål ut mellan de här. Och de blev liksom våldsamma med bett och klor som inte hade något syfte överhuvudtaget än att de bara slogs.
Mm-hmm.
Och det var bara liksom rent meningslöst våld.
Mm.
Och man hade gjort tidigare utopier med råttor och där blev de istället kannibaler. Råttorna var lite mer aggressiva.
Mm.
Men det var inte bara det, utan alfahanarna hade det ju också svårt. För de höll ju sina liksom harems med, i de här privata utrymmena som de blev tvungna att försvara mot utmanare. Men eftersom så många möss överlevde till vuxen ålder fanns det alltid liksom ett dussintals utmanade redo att slåss.
Mm.
Så de blev liksom utmattade. Och de slutade till sist att försvara sina utrymmen helt och hållet. Och som ett resultat av det blev utrymmena med, liksom, med de honorna som oftast gav di till liksom sina barn.
Mm.
De blev liksom invaderade av vilda hanar som liksom bara aggressivt kom in dit. Och de kämpade ju såklart emot, men oftast var det till barnens nackdel. För de här, många av de här stressande mödrarna, de började sparka ut sina ungar ur boet för tidigt. Alltså innan barnet var redo. Och några attackerade till och med sina egna ungar mitt i våldet eller övergav dem när de flydde till andra utrymmet. Och det ledde till att liksom ungarna dog i vanvård.
Mm.
Och efter så småningom liksom så uppstod liksom andra avvikande beteenden. Möss som hade fått en dålig uppväxt då och blivit utslängda ur boet för tidigt. De hade liksom svårt att utveckla sunda sociala band och kämpade med sociala interaktioner i vuxen ålder. Vi hade också så här, homosexuellt beteende ökade markant. Och missanpassade honor, de började liksom isolera sig som eremiter i tomma utrymmen. Och det är ganska ovanligt beteende bland möss. Och hanar, de ägnade sig åt att ständigt putsa och slicka sig själv rena timme efter timme. Och de kallade, Calhoun kallade dem för the beautiful ones. Trots att de var liksom, de var så här besatta av sitt utseende. De var så här, hade helt perfekt päls och hade inga ärr, ingenting. De bråkade aldrig eller någonting. Och de här hanarna, de hade liksom trots det ingen som helst intresse av att uppvakta honor och skaffa barn och därmed ja, sex för den delen. Och han märkte också, och det hade han kunnat se i sina tidigare experiment, att sådana här beteenden, störda beteenden, de smittades från mus till mus. Alltså det behövde inte vara en mus som hade blivit, fått en, liksom en dålig uppväxt och blivit kastad ut från sitt hem för tidigt och sånt. Utan
den tog efter det.
Den tog efter. Och det är det han kallade för beteendesänk, alltså behavioral sink. Att man bara liksom, det blev smittsam. Och efter dag 600 så började den här, liksom de kulminerade populationen på cirka 2200 individer. Och sen, i och med att man oförmågan att liksom ta hand om ungarna på rätt sätt ökade spädbarnsdödligheten kraftigt, så började liksom Universe 25s befolkning att öka, att minska. Och till slut kollapsade ju populationen helt, trots att det fortfarande fanns gott om resurser kvar. Så det var inte liksom socioekonomiska faktorer. Och det var den liksom 21 månaden, då överlevde nyfödda unga mer sällan än några dagar. Och snart upphörde nya födslar helt och hållet. Och äldre möss, de dröjde sig kvar en tid och sen gömde de sig som eremiter och putsade sig hela dagarna. Och till slut dog de ut. Och våren 73, mindre än liksom 5 år efter experimentets start, hade befolkningen då kraschat från 2200 till noll. Och himmelriket hade dött ut. Och genom tiden har ju alla då liksom projicerat sina egna ideologiska preferenser till det här experimentet. På den tiden var man ju ganska mycket besatt av befolkningstäthet, i och med att urbaniseringen skedde ganska kraftigt och det var nytt, den formen av urbanisering. Det fanns ju stora städer såklart, men inte i den massiva mängd som man hade upplevt tidigare. Och miljökämpar, det var liksom gröna vågen människor, de sa ju så här, men det, så här blir det när man hänger liksom, när människor bor för tätt och industrialiserat ihop med varandra. Det spelar ingen roll hur mycket resurser man har, det skapar osund kultur. Jag kan tänka att antroposofer ser på det här på sitt sätt liksom. Socialister, de tyckte att det här visar ju på hur the 1% bara hordar kvinnor och skapar de här haremen, att det skapar osunda samhällen. Samtidigt som liksom människor som är mot välfärdsstaten tittar på det här och ser liksom, ja men titta, de hade oändligt med vatten och så vidare, och vatten och mat, och ändå var helt skyddade. De hade ju den perfekta välfärdsstaten, men ändå gick det åt helvete. Så alla projicerar ju hela tiden sin...
inte helt ovanligt fenomen.
Nej, exakt. Och Calhoun gjorde ju det också. Så han var ju väldigt intresserad av hur man skulle kunna bygga städer som inte skapade asocialt beteende. Och det är någonting... Man känner ju igen många av de här elementen i just det moderna samhället, i urbana moderna samhällen. Men det som är snarare, istället för att försöka utröna orsakerna till det här, varför vi uppvisar liknande beteenden i modern tid, så är det väl kanske lätt lättare att identifiera vad som vore ett bra beteende. Alltså att inte bete oss på det här sättet.
Ja.
Och det är ju alldeles uppenbart att socialt beteende är smittsamt även för människor. Mm. Jag menar, det har ju förnekats när det kommer till gängkriminalitet och ghettokultur och gangsterrappen exempelvis, att det skulle på något sätt vara smittsamt. De sociala normerna, det liksom hela den kulturen förmedlar.
Mm.
Och det var faktiskt ganska, jag lyssnade på Mustafa Panshiri i morse när han var med i Gott Snack Radio. Han och Jens Gaman har ju skrivit boken Det lilla landet som ångrade sig.
Mm.
Som är ju uppföljaren till Det lilla landet som kunde. Och i den så pratar de om hur de åker till Finland och träffar på några Adidas-grabbar.
Mm.
Och i den så de börjar liksom fördomsfullt fråga om de kan köpa knark någonstans. Men de grabbarna var ju liksom inte alls intresserade av sånt. För de var ju liksom klädda som knarklangare. Och snarare tvärtom, de hade ganska sunda värderingar. Någon vill bli mäklare, vilket är kanske lite problematiskt. Men en annan vill, liksom, de ville bli poliser och hade tyckt att den finska polisen var hur bra som helst och hade inga problem med det.
Mm.
Men varför såg de ut som knarklangare då? Jo, för de var så här sjukligt besatta av svensk kultur och yep. svensk gangsterrap.
Yep.
Och det har ju så att säga börjat smitta av sig på Finland på andra sätt. För nu har de haft skjutningar i Finland också.
Mm.
Inte alls i nivåer vi pratar om här i Sverige, men den gangster- och ghetto-kulturen som funnits här har smittat av sig där. Sen är det ju helt andra volymer såklart. Alltså, Finland är ju inget hårda tagland heller. Men där liksom kan man hantera det på något sätt för att det är inte så stor volym. Men om vi pratar om det här med socialt smittsamhet. När fick du ett socialt, så att säga, när var det du fick, i alla fall med våra värderingar sett, för jag tror du och jag delar ganska mycket när det kommer till vad vi anser är sunt i ett samhälle, liknande värderingar. När fick du ett socialt smittsamt, liksom kulturellt kontext när sunda värderingar spred sig?
Ja, nej men vadå?
Alltså när du pratar om massmedia och kultur och så. Alltså att vi sitter
men jag tror
och
att det är ständigt det pågående. Jag tror inte att man influeras på det sättet att så här, person A lärde mig X. Så därför...
Nej, det sker ju konstant, eller hur? Det är ju liksom små mikronålstick av värderingar konstant.
Ja, men och det är ofta det ska liksom kokas ner till så här, men när blev du övertygad om det här? Men vad fan, det går inte att säga. Eller liksom, det är inte så det sker.
Nej, utan det är ju mikronålar konstant Och jag uppfattar det att de mikronålarna av normer som förmedlas till mig hela tiden, eller har gjort det, är så här, barn är skitjobbigt.
Mm.
Prioritera dig själv, din liksom, din status, din rikedom, liksom visa din dygd gentemot så att säga andra vuxna och liksom, och normlöshet och dekadens på något sätt.
Mm.
Det är det intrycket jag får. I alla fall de negativa intrycken jag får.
Mm.
Men det är liksom väldigt, väldigt... Jag har nästan aldrig... Och nu har jag nyligen blivit en barn. Men alltså innan jag fick barn.
Mm.
Innan min liksom fru tvingade på mig barn. Aldrig någonsin fått uppmaningen att det här med barn är bra. Exempelvis. Alltså vill vi, om vi inte vill bli den här det utdöda mössens himmelrike, då vore det till exempel en sund norm. Att så här, etablera dig, skaffa dig en familj, liksom, bry dig om din liksom community, ditt område och liksom vara en trygg försörjare för dem.
Men handlar inte det lite om att det bara så här, det är en så jävla tråkig take? Bara så här.
Ja, exakt. Det är typ tråkigt. Som så här,
men det är som att säga till någon så här, hörru, det är bra att faktiskt lyssna i skolan och göra dina läxor. Bara, boring. Bara så här, att någon kommer att säga till en så här, det är fantastiskt med barn. Bara, bra. Prata med någon annan. Det är en mer hot take, även fast det är världens tröttaste hot take, att fan vad barn suger.
Ja, jag förstår. Exakt. Vi har ju en sund, alltså vi har ju en smittsamhet där vi tycker att det är okult och tråkigt med de normer som egentligen är sunda.
Ja.
Och det här är en annan grej, är till exempel bönder.
What about them?
Vi har brist på bönder.
Mm.
Det är inte så att det förmedlas till oss på något sätt att fan, du borde bli bonde.
Nej.
Nej. Men om någon skulle göra det, skulle det också vara, det skulle ju inte vara en het tagning. Det hade varit jävligt tråkigt.
Mm.
Med jävla föredrag om hur någon blir bonde.
Ja.
Eller hur? Och jag vill att du lyssnar på någonting.
Mhm.
And on the eighth day, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer. God said, I need somebody willing to get up before dawn, milk cows, work all day in the fields, milk cows again, eat supper, then go to town and stay past midnight at a meeting of the school board. So God made a farmer. God said, I need somebody willing to sit up all night with a newborn colt and watch it die. Then dry his eyes and say, maybe next year. I need somebody who can shape an axe handle from a persimmon sprout, shoe a horse with a hunk of car tire, who can make harness out of hay wire, feed sacks, and shoe scraps, who planting time and harvest season will finish his 40-hour week by Tuesday noon, and then painting from tractor back put in another 72 hours. So God made a farmer. God said, I need somebody strong enough to clear trees and heave bales, yet gentle enough to yean lambs and wean pigs and tend the pink-combed pullets, who will stop his mower for an hour to splint the broken leg of a meadowlark. So God made a farmer. It had to be somebody who'd plow deep and straight and not cut corners, somebody to seed, weed, feed, breed, and rake, and disc, and plow, and plant, and tie the fleece, and strain the milk, somebody who'd bale a family together with the soft, strong bonds of sharing, who would laugh and then sigh and then reply with smiling eyes when his son says that he wants to spend his life doing what dad does. So God made a farmer.
Det här är ju Paul Harvey som var en konservativ radiopratare. Som, det här var hans öppningstal på så här, American Farming Association någon gång på 60-talet. Och han var en syndikerad radiopratare. Lite som en podcast idag nämligen. Det var flera stationer som följde honom. Och han var ju djupt kristen och konservativ. Och jag menar, jag har aldrig hört någonting som vill mig och bli... Jag har aldrig hört något som vill mig... får mig att vilja bli bonde mer än det här.
Nej.
Och som sagt, det kan inte vara så att i och med att det kan finnas liksom vackra sätt, uppenbart är han beviset, vackra sätt att förmedla liksom även tråkiga normer till människor.
Mm.
Så är det här det absoluta beviset för det.
Mm.
Och jag tycker det är bara så himla tråkigt när vi så här någonstans efter dag 600, brukar man kalla det för Universe 25, efter dag 600 började allting gå åt helvete.
Mm.
Och det känns som att vi är past dag 600. Förutom att i den här mössutopin som man även släppt in 20 nya möss från den här, som inte alls har hamnat i samma behavioral sink, som har helt andra normer. Och det har blivit liksom total huggsexa där inne i den här utopin. Och vi börjar gå mot våra end days. Och man känner att har vi människor inte förmågan att sprida de tidigare positiva normerna återigen? För när jag tittar på vad högern då, de normerna som jag märker, som jag har tittat på och tycker att men det här är positivt. Jag har själv varit med och spridit dem.
Mm.
Till exempel... gå till gymmet, bli stor. Det är ju så att säga, jag tror det har haft väldigt stark positiv inverkan på väldigt många människor, att så här, man har varit suttit hemma och delat memes och liksom inte varit produktiv, och sen går man till gymmet och börjar pumpa liksom.
Mm.
Och åstadkommer någonting. Lite make your bed, lite Jordan B. Petersons.
Mm.
Men det påminner ju väldigt mycket, det riskerar ju också bli väldigt mycket, du vet, the beautiful ones.
Mm.
Att man blir liksom besatt av sig själv.
Visst.
Bara. Utan det finns någonting i värderingarna, om man ska kalla det någonstans kristen etik från 50-talet. Att så här, det handlar inte bara om det, att du ska ta hand om dig själv, utan du ska ta hand om din familj och din, ditt grannskap. Och de normerna måste man väl kunna göra sexigare på något sätt, eller mer heta. För jag, nu har jag gått igenom Hell Week. Alltså jag har verkligen gått igenom Hell Week. Och det enda jag kan säga är, genom hela den här processen, är att skaffa barn och familj och ett jävla hus och ett grannskap att bry mig om har varit det absolut bästa jag någonsin gjort i hela mitt liv. Och då är det inte så att jag har haft ett jävligt tråkigt liv i övrigt. Jag har gjort liksom, jag har varit höginkomsttagare sedan tidig 20-årsålder. Jag har liksom kunnat göra allt jag velat göra i stor utsträckning. Jag har inte haft brist på någonting. Och trots det, så av alla de sakerna, så är det bästa jag har gjort, är en del av det, är att torka upp skit och spya med klorin.
Mm.
Så är en delmoment av det bästa jag har gjort är det. Och jag känner ingenstans i vårt samhälle att det är på något sätt blir mikrostick av det. Det blir barn ses som bara en börda, nästan. Det är en jobbighet som man av liksom behövd måste dra sig igenom. Eller som att man måste, någonting man måste göra och inget som är fantastiskt. Och det är väl någonting som måste vara nästa projekt för, om man tänker högen. Utöver att vi har fått våra liksom Flashback och 4chan incels att börja gå till gymmet, så måste ju nästa steg vara att man att på det sättet vänstern har fått sina, så att säga, honor att bli de här helt isolerade kvinnorna som inte reproducerar sig, så måste vi väl få våra, så att säga, att bli de som då bildar familj, sprider sunda normer till sina, till sin omgivning. Att det var häromdagen så gick jag förbi ett sån här, det var ett avloppshål. Alltså någon form av vatten, sån här plåtgrej. Och några kids hade liksom tagit upp den. Och så hade någon lagt en sten över bara så ingen ska ramla ner i det här hålet.
Mm.
Och så bara väntade jag en sekund, tog bort den här stenen, satte mig på knä och tryckte ner den här avloppsbrunnen tillbaka in i det där.
Mm.
Och då bara, I gave a shit om vårt område.
Precis.
Och jag kan inte, alltså, jag vet att det passerar 100 personer där varje dag.
Mm.
Och ingen har bara, någon har på sin höjd brytt sig om att lägga en sten där. Utan bara stanna upp, gå ner på knä, tryck ner den där brunnen. Bry dig om ditt grannskap. De här normerna låter jag som en jävla boomergubbe, men de måste också kunna spridas. För annars är vi fucked. Annars är Utopia dömt att dö ut. Och jag vet inte, det känns som att Utopia är värt att rädda. För den här civilisationen vi har, trots sina nackdelar, är väl den bästa vi någonsin haft i mänsklighetens historia.
Mm. Mm. Jag tycker det här är, det är fan, jag vet inte för det bara är jag som har de glasögonen på mig, men det här jackar verkligen in i det jag ska prata om. Alltså, du pratar om värde, och du pratar om alltså vad som är av värde, och du pratar också om alltså den fasen i livet som du är i nu, där det då har handlat om karriär och pengar, och nu handlar det om familj och sådär. Det jackar väldigt väl in i det jag ska prata om.
Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!